Ja, regeringen Norrpå har suttit lite mer än halva mandatperioden. Man har genomfört rätt stora reformer och fått mycket kritik, men också en hel del beröm. Och den har knakat betänkligt i fogarna, men verkar ändå hålla ihop. I slaget idag hör vi statsvetaren Thomas Karv, välkommen.
Stort tack.
Ledarskribenten vid Vasabladet Anna Sorander, välkommen.
Tack så mycket.
Och politikjournalisten Freddy Wahlström vid Svenska Yle, välkommen.
Hej, hej, tack.
Nu har vi tydligen inte Freddy Wahlström med oss i tekniken här riktigt ännu. Men han kanske dyker upp.
Hör du mig nu då?
Mitt namn är Filip Sten. Vi får börja då här på Treman hand från studion i Vasa. Regeringen har ju drivit igenom ganska omfattande reformer, framförallt när det gäller arbetslivet, till exempel begränsningarna i strejkrätten och anställningstryggheten. De här reformerna har många ansett som hårda men nödvändiga. Vad säger ni, har vi mera att vänta eller börjar den här så att säga EKs önskelista vara avbockad?
Ja, så inledningsvis att alla kan väl vara överens om att de har varit hårda oberoende av om man lutar sig till höger eller vänster, men att huruvida de verkligen har varit nödvändiga, där finns det väl nog en pågående debatt. Och förstås, lutar man till höger tycker man kanske förstås att det här har varit nödvändigt, men lutar man till vänster så är man otroligtvis av diametralt annan åsikt. Men för att besvara frågan så misstänker jag nog att EK generellt har varit väldigt nöjda med vad den här regeringen har fått till stånd hittills. Men med det sagt så finns det nog mycket kvar som jag misstänker att de skulle önska att den här regeringen skulle faktiskt göra någonting åt så länge de har mandat kvar. Till exempel har det ju varit prat om att slopa diverse övertidsersättningar, kanske slopa diverse helgtillägg och liknande. Det här är väl kanske inte riktigt, vad ska man säga, reformer och förslag som skulle generera några extra röster, men om vi nu ska ta ut ur ett EK-perspektiv så tror jag väl kanske att det skulle vara kul för dem i alla fall.
Vad säger Anna Sorander?
Upplägget från första början var väl det att den här första perioden, eller första delen av det där regeringens period, så skulle vara då fokuserat på lite mer då nedkärningar, och det har vi ju då minsann sett. Och sen så skulle då komma också den här tillväxt- och sysselsättningsdelen. Och det är ju det som vi har också sett nu då, nu förra veckan var det väl som de presenterade ytterligare ett sånt här tillväxtpaket med satsningar på grön omställningen, sysselsättningen. Men experterna såg väl det här paketet också som att det inte riktigt räcker till. Och det som är ganska färskt är ju också det här tal om eftergifter när vi pratar om de här välfärdsområdena och deras underskott och hur det ska balanseras. Vad som kan komma ytterligare så tror jag att det säkert handlar mer om just den här tillväxtdelen, nog ändå mer än om nedskärningar. Och sen ska vi inte glömma det att så småningom så har vi då val på kommande, och politiska partier fungerar som så att man måste ta i beaktan det där valresultat. Man kan inte vara allt för hård på de här sista metrarna, för det är ju också så att har du inget stöd så då gör du ju ingenting överhuvudtaget efter det.
Har vi Freddy Wahlström med oss? Han har inte ännu kommit. Vi har problem att få den där kopplingen mellan studion i Helsingfors och studion i Vasa att fungera här. Ja, ni var in på det här med tillväxt. Tillväxten... Man uttalar om att Finland inte har sett liksom en ordentlig nettotillväxt sen 2008 ungefär. Det här är ju en stor utmaning för vilken politisk konstellation som helst. Tror ni att en annan färgsregering skulle ha det där lyckats bättre i det här under de här förhållandena?
Nej, är väl det korta svaret på det här. Det finns det ju någon magisk trollspö som man kan bara vifta med och som mitt i allt kommer i tillväxt. Och den här regeringen har ju ändå varit ganska ärliga med från början att det är tuffa tider på kommande. Och under förra valkampanjen när man pratade om vad man måste stoppa skuldbördan. Och det är där fokus ska ligga. Och först gör vi strukturella förändringar, reformer, så vi får det här själva finansiella ramen under kontroll, och sen kommer tillväxten vartefter som ett brev på posten. Och i de bästa världar så har de ju gjort alla nedskärningar som de har önskat, så att tillväxten nu kan börja ta fart. Och jag tror oberoende om det skulle vara en vänsterlutande eller höglutande regering, så är ju problemen de samma. Och nu skulle också en vänsterlutande regering tvingats vidta olika typer av åtgärder också för att få helt enkelt, vad ska man säga, kontroll över den här ökade skuldbördan som vi nu har lidit av, ja, snart decennier får man börja prata faktiskt. Så att, ja, så nej, oberoende av politisk färg skulle det sett ungefär lika ut på den fronten, tror jag.
Det tror jag nog också, att säkert då sättet på vilket man ska ha försöka åtgärda både vad heter det, den växande skulden och sen den här tillväxtproblematiken, så skulle säkert ha sett annorlunda ut. Men slutresultatet, huruvida det skulle vara bättre, så det där finns det ju nog mycket lite som talar för att det skulle vara på det viset. Men det som kanske med den här nuvarande då borgerliga regeringen, så hade funnits ett jättestort utrymme för att göra ekonomisk högerpolitik. Vi har Samlingspartiet och KD som i ekonomiska frågor ligger väldigt nära varann. Och så har vi SFP som också själva talar om att de är en brobryggare, vilket betyder att man är färdig att kompromissa om många olika saker. Och sen så har vi Sannfinländarna som kanske inte har haft på det viset någon sån här jättetydlig ekonomisk politik. Det har ju varit ett oppositionsparti och det är ett populistparti, utan man har haft fokus på andra frågor. Men det som jag tror att ganska många ändå var lite överraskade över var det att partiets ordförande, alltså då nuvarande finansminister Riikka Purra, sen då har visat sig vara väldigt högerliberal ekonomiskt. Så då har man ju kunnat enats runt en sån här väldigt liksom högerekonomisk liberal politik. Så det där, och då har man ju också gått in för ganska radikala åtgärder. Sen så är det problem, som jag ser det problematiska, det att det är ju ingenting som vi ser effekt av speciellt snabbt. Och problemet kommer ju då när vi sen då har val, och så får vi kanske en helt annan inriktning, ideologisk inriktning på det där regeringen. Och vad händer då? Då så kanske man liksom omkullkastar vissa av de här sakerna som nuvarande regering då har gått inför nya åtgärder som ideologiskt är åt ett annat håll. Och vi får inte då en långsiktighet, vilket betyder att vi inte kommer att få se resultat av någonting.
Nej, alltså jag tror du har helt rätt, men att, och samtidigt så regeringen räknar med att två första åren tuffa, ju närmare följande riksdagsval man kommer, desto mer positiva vindar kommer det börja blåsa. Det kommer också generera att de får förnyat förtroende efter riksdagsval. Men jag tror ju också ju närmare man kommer, desto mer nervösa kommer de börja bli inom regeringen.
Har vi börjat se tecken på det redan?
Väldigt lite tecken hittills faktiskt. Jag har nog förväntat mig kanske mer så kallade populistiska utspel från samtliga partier här nu, fast speciellt under det här budgetrian här under hösten, att lite mer publikfrieri så att säga, att okej, nu ska vi ge lite extra till er, lite extra dit, lite extra hit, så att alla ska bli lite mer positiva och lite mer glada, men att det har inte varit, de har nog ändå som hållit fortet och hållit enad ton i alla fall när det kommer till det här finansiella ekonomiska ramverket, vilket ändå får lov att hedra dem, tycker jag.
Nu motvinden fortsätter, kan man ju säga, den här arbetslösheten ökar ju, och vi är snart bäst i Europa eller bäst i EU i alla fall på arbetslöshet. Tror ni det här är de siffrorna är någonting som kan liksom väcka ytterligare oro i regeringsleden?
Absolut, och generellt så är det väldigt enkelt i vår oppositionsparti i nuläget, för att regeringen gör ju valkampanjen för oppositionspartierna. Det är ju enkelt bara att säga att nu har de fått ett starkt mandat, vi har en högre regering, det här är resultatet. Vi har ökad arbetslöshet, vi har ökad ungdomsarbetslöshet, vi går snart förbi Spanien när det kommer till att högst ungdomsarbetslöshet i Europa, ökad barnfattigdom, ökad skuldbörda, ingen tillväxt. Jag menar, det är ganska lätt att vara oppositionspolitiker i nuläget, så det är klart att de börjar känna sig nervösa.
Samtidigt så är det, ja, vi har tagit ett steg uppåt eller neråt, hur man vill titta på det, på den här skalan över var vi då befinner oss jämfört med andra europeiska länder. Men samtidigt är det ju här också en sån här trend, precis på samma vis som den här skuldsättningen, att vi har sett det att arbetslösheten ökar. Men att det att den nu då kanske har tagit då ett steg ytterligare ner på skalan, så handlar kanske om att de här våldsamma nedkärningarna som vi har sett, som har gjort att det kanske eskalerar ytterligare när man har gått så hårt på låginkomsttagare, medelinkomsttagare. Mm.
Nu ska vi se, nu har vi åtminstone ett eko med oss här på linjen. Så har vi Freddy Wahlström med oss nu också?
Det vill säga, det beror på om du hör mig eller inte.
Nu hör jag dig, Freddy Wahlström. Och vi hoppas lyssnarna gör det också.
Det får vi också hoppas, ja.
Välkommen med.
Tack. Jag tror att det inte var medvetet det här, utan att det var ett tekniskt problem.
Så var det absolut. Freddy, jag kan ställa frågan till dig då här. Vi har ju talat en hel del, och du har hört diskussionen.
Jag har hört det. Intressant.
Vi har ju talat om bristen på tillväxt, och jag tänkte gå vidare här nu på den här statsskulden som ju är en stor politisk fråga också, den ökade skuldsättningen. Och vi har den här skuldbromsen som det uppnåddes någon sorts politisk enighet kring. Men vad beslöts egentligen och vad betyder det här?
Det som man hittills har beslutat är att utforma den här exakt hur det ska se ut, men vi har en överenskommelse på nästan alla partier i riksdagen om att det där efter år 2031 ha en egen nationell, det vill säga inom Finland, bestämma hur snabbt vi ska få ner skuldkvoten, alltså skulden i förhållande till tillväxten, bruttonationalprodukten. Och då är kommande regeringar bundna till det som man bestämmer i början av regeringsperioden, säga att nu ska ni minska skuldkvoten med 0,75 procentenheter av BNP eller 1 procentenhet. Och då måste man göra det på sätt eller annat. Och det här har man då nästan hela parlamentet, det vill säga alla partier utom Vänsterförbundet och kanske Harkimo också, då bakom sig, och så har man då en expertpanel som då ska utvärdera om kommande regeringar faktiskt minskar på skuldkvoten så som överenskommet.
Men i princip försöker man ju då binda händerna på kommande regeringar också.
Man binder händerna på det sättet att man måste försöka minska den här skuldkvoten. Sen får man kommande regeringar helt själva bestämma hur de ska göra det. Ska de höja skatter? Ska de skära ner på utgifter? Eller ska de på något annat sätt se till att man inte behöver ta så mycket skuld mer än tidigare?
Vad säger Anna Sorander? Är det här något som kommer att fungera?
Det återstår ju att se, men nu skulle jag ändå vilja säga att det är bra att man är överens, för att det innebär ju då att man är överens om det, att man tar den här skuldsättningsproblematiken på allvar. Och då finns det ju kanske också liksom vissa förutsättningar för någon typ av gemensam syn på hur vi ska fixa vår ekonomi. Det är också en signal till omvärlden att man tar den här skuldsättningen på allvar, vilket då genererar förtroende. Men risken är ju den då att om man inte får fason på den här tillväxten, och utan tillväxt så kommer vår skuld att öka hur vi än vänder och svänger på oss. För att alternativet är ju det att det där, får man inte fason på tillväxten, så betyder det att det är en nedmontering av välfärdssamhället om vi ska faktiskt fixa det här som den här skuldbromsen innebär.
Nej, men så är det ju. Måste också komma ihåg att skuldbromsen är ändå en nationell version av det som redan beslutats på EU-nivå, det här nya EUs budgetregler. I Finland har vi då tagit och gjort det här EUs regler och gjort det lite ännu hårdare på nationell nivå för att visa oss lite extra duktiga i det här fallet. Och det är ju en typisk finsk övning att vi ska göra allting till punkt och prick och gärna lite bättre än alla andra.
Och så kan man ju tänka att den här, vår egen nationella skuldbransch, den startar ju först 2031, alltså om, vad blir det, 6 år, och ska då gälla långt in i framtiden, så vad som helst kan ju hända. Vi vet inte. Ingen kan se så långt i framtiden. Så jag tror mer som Anna sa här, att det handlar mer om att skapa ett gäng som på något sätt liksom visar att vi har en gemensam uppfattning här, och inför kommande regeringsförhandlingar så är det sen lätt att hitta rätt kompisar i den här frågan. Det är liksom mer som en coalition of the willing, om man nu ska använda så här internationella begrepp, som liksom signalerar mer än liksom helt konkret sen vad som händer.
Och det är där som lite tangerar in det här med långsiktighet när vi pratar om vad nuvarande regering då har gjort. Och just den här, att man kommer överens om en sån här skuldbroms, så är på något vis en första grej i ska vi säga, jakten på någon typ av långsiktighet när vi pratar om det där ekonomisk politik. För att vi har nu ja, jag vet inte hur länge, decennier pratat om just den här strukturomvandlingen som vi måste få till för att få någon tillväxt i Finland. Den är kopplad till olika parametrar som svag produktivitet och så vidare. Och när det då ser ut på det viset som det gör nu, att vi lite beroende på hur regeringen ser ut och vilken ideologi man då tycker att skulle funka bäst, så väljer man då att köra den. Och sen så har vi det i 4 år och sen så kommer en ny regering och byter inriktning på det här. Så det betyder ju att vi får aldrig någon långsiktighet. Vi ser aldrig de fulla effekterna av de strukturomvandlingar som man försöker införa. Och det här var ju tidigare president Sauli Niinistö inne på, då var det i hans sista tal, tror jag, till nu minns jag inte om det var regeringen eller riksdagen, eller var det riksdagen, tror jag. Som har ju då det där vädja om att man skulle få någon slags liksom parlamentarisk överenskommelse kring hur man ska fixa ekonomin och tillväxten.
Har vi sett några andra tecken då än den här skuldbromsen på det?
Alla partier har ju sina egna lösningar, men det är ju först i efterskott man vet sen om man får igång tillväxten med det.
Det blir intressant just att se att hur det parti som inte skrev under den här skuldbromsen röstade, har varit öppet emot det, vänsterförbundet, och kommer att gynnas av att lämna på sidan om kring det här, eller om de kommer missgynnas av det vid nästa val. För att de kommer ju kunna göra kampanj på att de är enda som erbjuder ett konkret alternativ till den förda politiken. I och med att det finns en överenskommelse bland alla övriga partier på en sida, ska Vänsterförbundet tydligt framhäva sig som att vi tänker i andra banor, vi ger tydligt alternativ, och det kan eventuellt generera ett större understöd nästa val. Det blir intressant att följa i alla fall.
Speciellt som alltså deras kritik är helt relevant. Alltså de säger att eftersom vi har de här hårda EU-reglerna som då träder i kraft efter nästa riksdagsval, så är det onödigt att nu börja 10 år i framtiden börja bestämma om egna nationella gränser. Att de säger att liksom, låt oss först se hur det går nu med det här, när vi följer då EU-regler, vilket Vänsterförbundet förstås har bundit sig vid.
Vi ska prata lite om oppositionen. Du sa här, Thomas, tidigare att det är lätt att vara oppositionsparti under den här regeringen. Men ja, vad tycker ni om oppositionspartiernas politik idag? Till exempel de här svåra besluten som regeringen har fattat, är det å andra sidan liksom ganska bekvämt för ett parti som SDP att det nu är någon annan som har tagit de hårda besluten? Tror ni att de kommer att riva upp allting, eller är det här helt enkelt, som regeringen påstår, säger, så viktiga reformer som helt enkelt är nödvändiga, som måste göras?
Jag tror ju att när vi kommer till nästa valkampanj, så tror jag de kommer nog ändå kampanja ganska hårt med traditionell vänsterpolitik. Men sen ifall Socialdemokraterna leder nästa regering, så kommer det nog vara en ganska begränsat vad de faktiskt kommer att genomföra i praktiken. Och det här kan ju de sen vinkla att man tvingas alltid kompromissa i regeringsförhandlingar. Så att jag tror att den här valretoriken kommer att vara väldigt tydligt vänsterlutad. Att man skriver upp allting och gör det som det var tidigare. Men att sen i praktiken så tror jag inte det kommer bli så.
Och sen finns det ju också konkreta saker som det där hindrar dem från, som gör att de är ganska bundna, förstås delvis den här skuldbromsen, men också det att de här satsningarna på försvaret måste fortsätta. Så det betyder att det är stora saker som måste beaktas.
Ja. Och så kan man ju få en liten tjuvtitt om man tittar i Socialdemokraternas alternativa budget, så kallade skuggbudgeten, så tycker jag inte att man det där tänker annullera hemskt mycket av regeringens nedskärningar. Vissa ligger lite ändra i skattepolitiken, men där finns inte mycket, jättemycket förändringar, säger jag.
Vad tror ni då att Så ni tror inte då alltså att vi kommer att se någon större sån här pendelrörelse när det gäller politiken?
Ingen större, för jag ser ju inte ett sånt scenario heller där vi skulle få en tydlig vänsterregering heller, så det skulle finnas någon typ av mandat att förflytta oss helt tillbaka till vänster. Jag misstänker ju att nästa regering till exempel kan bestå av Socialdemokraterna och då eventuellt Centern eller Samlingspartiet som den andra parten i ett sånt regeringssamarbete ifall man får tro på nuvarande prognoser. Så att Socialdemokraterna kommer ju ändå hamna till kompromissa ganska ordentligt. Då lite beroende på vilka som blir det tredje och eventuellt fjärde partiet i en sån konstellation, så kan det ju vara kanske ännu mer mot höger eller mot vänster. Men att kompromisser kommer att behöva göras i vilka fall som helst. Vilket den här regeringen inte har tvingats göra alls när det kommer till den ekonomiska politiken. När, som Anna sa, den har varit så tydligt ideologisk åt höger och varit överens kring de här ekonomiska ramarna till en överraskande stor omfattning, om man frågar mig.
Just det. Och då den förra regeringen var ganska ideologiskt sammansatt med skillnad kanske av Centern och SFP till viss del, men ändå att det där, man kunde ganska ganska bra genomföra sin politik. Jag tror inte heller, som Thomas sa här, att det här i framtiden kommer att vara lika smidigt. Efter nästa riksdagsval åtminstone.
Vad säger Anna Sorande?
Nej, inte. Som sagt, det finns saker som gör att man helt enkelt är bunden. Dels just de här realiteterna med det där, sånt som ska bekostas och sånt som ska bromsas. Och sen som det där Thomas var inne på, att det där, vi kommer ju inte att få en ideologiskt lika renodlad regering. Vilket betyder att man tvingas att kompromissa. Mm.
Det har ju inte saknats dramatik inom den här regeringen. Oftast så hade det då varit SFP och Sannfinländarna som har varit på kollisionskurs. Men sen kanske till SFPs stora förtret så har ju Samlingspartiet i många större frågor, till exempel invandringsfrågor, visar sig stå nära Sannfinländarna. Mm. Tror ni att man inom SFP skulle hoppats på mera flankstöd från Samlingspartiet?
Det tror jag nog absolut, för att SFP har ju fått rollen som intern opposition inom regeringen, i alla fall utåt sett. Och speciellt att ta kampen då för det, speciellt invandringsfrågor. Och de har väl också tagit åt sig äran för att ändå lyckats få kvar Finland ska ta emot kvotflyktingar i framtiden. Så att, bara ett konkret exempel.
Mm. Och jag tror, alltså det har visat sig att SFP faktiskt lite överraskades över hur nära Samlingspartiet egentligen är i invandringsfrågor med Sannfinländarna. Jag menar då när man bildar regeringen och det börjar gå upp för SFP att det är inte så att man är i koalition med Samlingspartiet här mot Sannfinländarna.
Så har vi alltså Samlingspartiet rör sig i invandringsfrågor mera mot Sannfinländarna, och Sannfinländarnas ekonomiska politik börjar vara väldigt lika Samlingspartiet.
Mm. Samtidigt måste man ju komma ihåg att det inte handlar kanske bara om det att Samlingspartiet som sådant har gått mot ett mera sån här det där kritiskt håll, utan det är ju en utveckling vi ser i andra länder också. Framförallt om vi nu tittar på vårt grannland Sverige.
Mm. Men sen ännu och sen å andra sidan så är ju invandringen på en hög nivå. Arbetskraftsinvandring till exempel har varit på en hög nivå de senaste åren, alltså på en rekordhög nivå om vi ser till närhistorien sen 90-talet framåt. Så det, liksom, så det är också en liksom ett narrativ. Mm.
Då man talar om den här regeringen så måste man ju tala om SFP också och SFPs omstridda roll i den här regeringen. Det finns ju, ni kallar här för SFP för den interna oppositionen i regeringen, men det finns ju sen också en intern opposition inom SFP mot att man sitter i den här regeringen. Hur kommer stödet för SFP att påverkas av den här regeringsperioden?
Ja, du sa ju något väldigt intressant där, intern opposition inom SFP mot den här regeringen, men hur pass stor och stark är den här oppositionen riktigt?
Ja, det är ju frågan.
Alltså, man skulle kanske tänkt inledningsvis när de gick med den här regeringen och gjorde det här otänkbara att sitta i samma regering som Sannfinländarna, att det skulle vara mycket fler som lämnar partiet och det här skulle märkas både i valresultat och på insända spalter och liknande, men det har ju som inte hänt. Klart, några sådär framträdande politiker valde ju att kritisera öppet det här och också lämna partiet, men inte alls i någon stor omfattning. Och ser man här på förra valet, kommunala välfärdsområdesvalet, att jo visst, SFP tappade ju ett mandat i Helsingfors i kommunfullmäktige, tappade ju några mandat här också i svensk Österbotten, det där starkaste fäste, men inte som några stora grejer. Alltså kolla, nationellt så tappade väl SFP 11 mandat totalt i kommunalvalet och några mandat i välfärdsområdesvalet är det som ingenting, och det kan man ju som räkna med, det är som inom marginalen. Så att bland väljarna så verkar det ju som inte alls vara någon som på det sättet bryr sig att SFP har gått från att sitta i en vänsterregering och sitta i en högerregering, men den lika nöjd ändå för att SFP får vara med i regeringen, verkar det som.
Och speciellt viktigt för SFPs väljare så det där är ju i kommunal- och välfärdsområdesvalen så är ju andra frågor än regeringspolitiken. Där gäller det närservicen, där gäller det liksom att ha, om man då tänker på att få en svenskspråkig röst i vad heter det, kommunala beslutsfattningsorgan och så. Men jag håller med att det där, alltså Magma brukar göra det här, den finlandssvenska väljaren undersökningar som också visar på att en majoritet eller mycket ganska många en majoritet av SFP-väljarna accepterar att SFP sitter i regeringen och den här liksom kritiken då är då kanske mindre än som det ser ut ibland på sociala medier.
De österbottniska SFP-väljarna har ju anses vara de mest konservativa. Anna Soranda, hur påverkar det här SFPs stöd i Österbotten?
Nu, först så tänkte jag säga att jag tror också att det här med den här regeringsmedverkan så var det så att det är en liten klick inom SFP som har fått kanske oförtjänt mycket uppmärksamhet för att det har inte haft så stora effekter som det har blåsts upp. Som skulle det ha varit ett jättestort missnöje med regeringsmedverkan så det skulle ha synts i valresultat nu också i kommunalvalet. När det gäller Österbotten så var man ju rädd för det att det här SFPs det där, alltså att välfärdsområdespolitiken skulle synas i valet, och det gjorde ju kanske lite men inte där heller så speciellt mycket. Om man tittar på Österbotten så handlar det kanske för SFPs del mest om det att det är KD som, och då talar vi kanske mer specifikt om Jakobstadsregionen, att KD har ätit på det där SFP-mandaten. Och där så finns det nog säkert fog för SFP att fundera på vad man ska göra åt den saken.
Det som jag tycker är lite intressant också att de andra partierna, alltså oppositionspartierna talar nu, att deras svenskspråkiga aktiva eller organisationer inte har varit ljudligare än så här. Alltså Vänsterförbundets svenskspråkiga, de kom ju ut med en pamflett inför valet och det där och liksom riktade udden just mot SFP och sa att SFPs politik i regeringen försämrar för finlandssvenskar. Men från SDP, alltså Socialdemokraternas sida, så tycker jag att man mest har hört när man nu frågar direkt att det där, då tycker att det är mer viktigare med samarbete svenskspråkiga emellan i olika partier. Och sen de gröna och Centerpartiet, de har varit helt ointresserade av det här. När det nu ändå skulle finnas en möjlighet, speciellt från vänsterhåll, att försöka locka vänstersinnade eller bara socialliberala finlandssvenskar från SFP alltså.
Vad beror det på? Varför är de övriga partierna så ointresserade av oss finlandssvenskar?
Finns det så många av oss?
Nej, det är precis det just som det handlar om. Att det finns inte, vi är inte så många så att det skulle vara intressant att verkligen satsa på att få de svenskspråkiga rösterna. Mm.
Den här regeringen, den hade ju en ganska stormig start och sen fortsatte det. I början var det ju också många som då inte trodde att den här regeringen skulle bli särskilt långlivad. Men nu är vi ju så här långt, håller den här regeringen valperioden till slut?
Ja, det är väl den där 1000 euros frågan. Jag skulle väl nog tro det, för man kan kritisera Orpo för mycket, men han har nog faktiskt lyckats hålla ihop den här konstellationen relativt bra och tagit sig igenom varenda storm. Klart att det har kommit vissa ärr från de här stormarna som har rådit, men att han står ändå stabilt och starkt där fortfarande som vår statsminister och håller ihop det här och lyckas ändå driva igenom en samlingspartistisk politik till nästan full. För det är det som den här regeringen driver, och en riktigt samlingspartistisk politik som då purra får ansiktet utåt för. Vilket också är lite genialiskt drag av Orpo. Att det är ju inte samlingspartiet som får någon kritik för någonting, utan det är ju Sannfinländarna som kritiseras, och det är Sannfinländarnas stöd som stört dyker upp i opinionsmätningen, medan samlingspartiet hålls på helt samma nivå som efter valet, för att de levererar vad de har lovat och vad deras väljare önskar.
Men just därför håller det till slut då.
Ja, Anna.
No, man ska aldrig säga aldrig, men nu har jag ju jättesvårt att se att man inte skulle hålla ihop om man tänker på allt som har hänt hittills, så man har ändå klarat av det. Däremot så kommer vi ju säkert att ju närmare val vi kommer, så desto mer hårdare kommer ju retoriken att bli. Så att säkert kommer vi att få se liksom utspel, men jag har nog svårt att tro att man inte skulle hålla hela vägen ut.
No. Ja, men faller den här regeringen, så är det ju i praktiken bara Sannfinländarna som kan fälla den också. Och hittills har det ju inte funnits alls någon sådana signaler att de skulle vara intresserade av att fälla den. Klart, det här kan ju ändras, men att jag har svårt att se det också.
Ja, det viskas mellan politiska reportrar att Sannfinländarna först ser till att det där får igenom det som de då vill ha mest i invandringspolitik. Och sen kan de lite före val kan man liksom skapa en kalabalik så att regeringen faller. Men inte tror jag heller på att... du frågar, håller regeringen ända till slut? Och då kan det ju hända någonting de sista veckorna. Alltså det har varit regel, tror jag, de senaste regeringarna att man inte håller ända till slut. Men det beror bara sen på att liksom korthuset så att säga faller lite inför val, och det har inte så stor skillnad för hela regeringsperioden. Jag tror här att Orpo, vem var det, Thomas som nämnde Orpo här, att alltså Petteri Orpo har en sån här personlighetsdrag som är helt speciell för politiker, speciellt för statsminister och partiledare. Han liksom, han kan ta smälla, han kan böja sig, han kan liksom stå med hundhuvudet eller liksom se ut som liksom någon som man skrattar åt. Vi ser hur Sannfinländarna har till exempel kommenterat liksom direkt honom här under den här valperioden, alltså statsministern. Så, och andra kanske skulle vilja ge tillbaks, vilja hämnas eller kanske spela offer, men Orpos personlighet tror jag hjälper här att liksom att alltid böja sig som ett ett axstrå för vinden och det där, och sen komma upp igen.
Här kommer vi lämpligen in på min sista punkt här i dagens slaget. Förhållandet mellan Riikka Purra och Petteri Orpo, vem är det egentligen som leder den här regeringen? För precis som ni sa här, så Riikka Purra är ju ansiktet utåt för den här politiken som förs. Vad säger du, Anna Soranda?
No, Thomas var ju redan inne på det. Det är ju en samlingspartistisk politik ändå som regeringen för. Och det tycker jag säger ganska mycket. Att sen så är det ju klart så att utåt, Riikka Purra, hon kör ju liksom den här typiska populistparti-retoriken. Och Orpo, han är liksom den här gamla skolans politiker från ett etablerat parti. Han är en sån här helylle kille som liksom bara står där. Så det kan ju se ut som så att det är hon som styr och ställer. Men tittar man på vad de gör, så är det ju nog Samlingspartiet som har dikterat politiken ganska långt.
Freddy Wallström.
No. Fast jag skulle andra sidan säga att Riikka Purra, hon har alltså haft en helt otroligt hård politik, alltså gentemot sina egna väljare. Och vi såg ju vad resultatet var i de här lokalvalen, att Sannfinländarna har rasat i valen och i gallupparna också. Ändå vägrar Purra ge med sig, fast man då kan anta att kritiken liksom mot bland hennes egna väljare handlar om försämringar i kanske socialstöd, arbetslivet, andra saker. Men hon liksom går hårt på den här linjen. Nu har Sannfinländarna sagt att vi ska börja tala mera sannfinländska, och då menar de att nu ska vi börja lyfta fram våra egna liksom, lyfta vår egen svans. Teemu Keskisarjo som vice ordförande hjälper till här ganska mycket. Så vi får se hur Purra själv då agerar sen kommande. Men jag tror kanske att hon låter det här smutspratet, Teemu Keskisarjo sköter om smutspratet och själv står ganska hårt, fortsätta som hård finansminister så att säga.
Ja, jag instämmer mot det fullt faktiskt det här. Jag tror från ett sannfinländskt perspektiv så måste de ju börja prata mer om traditionella sannfinländska saker helt enkelt. Och det har ju inte Purra alls gjort under de senare åren. Alltså, hon har ju som följt regeringsprogrammet till punkt och prick och drivit igenom Orpos politik. Så det är ju Orpo som styr och ställer, men han gör ju det mycket i bakgrunden. Han är ju inte en man som på det sättet kräver rampljuset och mår som bäst när han får Kina. Utan jag tror att han är, det ryktas ju om att han är en otroligt stark förhandlare bakom kulisserna. Och jag tycker ju att det här regeringsperioden är ett bevis på det. Att han måste vara otroligt skicklig att lyckas hålla ihop det här och få igenom samlingspartistisk politik utan att få skulden för någonting, så att säga.
Men om det som du säger att sannfinländarna ska börja bedriva en mer sannfinländsk politik här under återstoden av den här mandatperioden. Det måste ju påverka dynamiken inom regeringen.
Så är det, men det kan ju räcka med retorik. Alltså, politik handlar ju runt och botten mycket om symbolik. Inte handlar det om att de får ta bort alla kvotflyktingar. De har fått halvera antalet kvotflyktingar. Klart det är någonting att visa upp. Men att bara genom att de ökar retoriken, sätter mera press och på något sätt lägger invandringen i front and center på den politiska agendan igen, till exempel, kan ju göra att deras viktigaste frågor debatteras. Och det här är en signal till deras väljare att vi har inte glömt bort vad som är viktigt för er, trots att vi har gjort det här andra sakerna när vi vill ha varit regering. Men ge oss förnyat mandat, så då kommer vi faktiskt att med hela handen göra en stor förändring när det kommer till invandringsfrågor, till exempel.
Mm. Och samtidigt jäklas man lite med SFP, vilket också ger en säkert en fjädrar i hatten bland väljarna.
Ja, och så måste man ju komma ihåg att det så småningom så börjar det handla om löften. Det handlar inte om sånt som ska förverkligas utifrån regeringsprogrammet. Och då kan man ju tala om vad som helst när vi pratar om löften.
Exakt.
Där sätter vi punkt för dagens slaget. Tack Anna Sorander, Thomas Karv och Freddy Wahlström. Mitt namn är Filip Sten.